بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Vi fortsätter att läsa från boken Al-Fusul fi Sirat al-Rasul av Abu al-Fida ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Och vi nämnde tidigare kanske att den här boken är uppbyggd i två stycken. Ett stycke som handlar om själva Sira och detaljer där kring händelser genom historiens lopp. Och den andra delen av boken är mera uppdelad i, man kan säga, profetens utseende, alaihissalam, hans mirakel och så vidare. Och idag kommer vi, bihaulillahi ta'ala, att avsluta den första delen av boken för att inshallah nästa vecka påbörja den andra delen av boken. Och vi talade i sista lektionen om slaget om ett Tabuk. Det stora slaget då muslimerna begav sig iväg mot Sham, men sedan då kom tillbaka. Och författaren säger sen fasl, stycke, Qudum waft Thaqif, att en delegation och en grupp representanter kommer från Thaqif, yani till Medina. Och författaren säger att en delegation från Thaqif, som då var en stor arabisk stam, kommer till Rasulullah alayhi salatu wassalam det här året, yani år 9. Och det här året kallas också för Amul Wufud, året av delegationer. För som vi kommer att höra så var det här året som folk trädde in i islam i stora grupper. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tayyib. Och Thaqif, som jag också kanske minns, var en av de mäktigaste stammarna som var kvar efter Quraysh, och de ville försvara sin position och liknande. De tog tillflykt i Taif och blev omringade av profeten alaihissalam, men senare lämnade han dem. Så nu kommer de då till Medina. Och författaren säger att de accepterade islam. Nej. Vad var orsaken till detta? Det var att en man som heter Urwa ibn Mas'ud, som var deras ledare, hade kommit till Rasulullah alayhi salatu wassalam. Han hade lämnat Hunain och Taif igen efter det här slaget, och han kommer till Medina och accepterar al-Islam. Och när han blir muslim så bad han Rasulullah alayhi salatu wassalam om tillåtelse att få gå tillbaka och kalla sitt folk till Islam. För det var så det funkade, att al-Rais, al-Sayyid, den mäktiga personen, hade störst påverkan. Om han säger till folk, bli muslimer, så blir de muslimer. Men inte den här gången. Utan han kommer tillbaka till sitt folk. Han får tillåtelse att gå tillbaka till Thaqif och göra da'wa. Men subhanallah, när han kommer tillbaka och kallar dem till Allah Azza wa Jal, så dödar de honom. Genom de dödar honom, de sköt honom med pilar. Och det sägs att han till och med när han kommer tillbaka till sitt folk ställer sig på taket och gör adhan. Yani om alla mushrikin. Och sen så börjar de skjuta pilar på honom och dödar honom, radiyallahu anhu. Men sen kände de ånger. De kände ånger över det de hade gjort. För de förstod att de inte hade någon som helst tapa, någon som helst möjlighet att möta profeten Muhammad alaihissalam och sahaba i krig. De förstod att de var yani mindre och svagare i antal. Så då skickade de den här delegationen i Ramadan till Al-Medina. Och de var 6 stycken. Och när de kommer mot Medina så ser Mughira ibn Shu'ba al-Thaqafi den här delegationen. Och Mughira var ute och vallade djuren. Det sägs djur, och det sägs profetens riddjur alaihissalam, kameler och sånt som de använde i jihad. Och när han ser den här delegationen komma, lämnar han. Och han skyndar sig till dem, välkomnar dem och leder dem till Medina. För att vara den som då presenterar dem och introducerar dem till profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Och han sa också till dem hur de skulle hälsa på profeten alayhi salatu wassalam. Och på vägen träffar de också Abu Bakr radiyallahu anhu, som också skyndar sig till profeten a.s. och ger honom det glada budskapet om att de har kommit. Yani var underförstått att den här stammen hade fått den här personen som skulle göra da'wa, de dödade honom och nu kommer de till Medina. Varför kommer de till Medina? Det är underförstått att de vill ha fred. De vill inte bråka. Och det finns en stor potential att de accepterar al-islam. Så sahaba var glada. Och det är så en person ska vara. Ja, det är samma sak här. Om en person kommer till moskén för han vill veta om islam, han vill ha bra kontakt med muslimerna, då ska vi inte säga ut, du får inte komma in, du kafir. Ahlan wa sahlan, välkommen in. Vill du höra om islam? Mashallah, varsågod. Sätt dig ner. Vi förklarar. Är det inte så? Vi välkomnar alla som är intresserade av att komma nära denna religion. Och när de då kommer till Medina så tar profeten a.s. emot dem och förbereder till dem en sovplats i moskén. Qubba, som ett litet tält i en avskärmad del i moskén. Och här nämner ulema en faida. Varför skulle den här gruppen, och de var mushrikin, de var inte muslimer, varför skulle de sova i moskén av alla platser? Hela Medina så ska de sova i moskén. Då säger det här ulema för att de ska höra om al-islam. De ska få se al-islam och höra Koranen. Hatta yasma kalam Allah. Tills de hör Allahs ord. De kommer se folk be och de kommer höra sahaba läsa Koranen. Vilket inshallah kommer att få dem att bli muslimer. Så här finner vi också en till hikma när man gör da'wa. Att visa den rätta och fina bilden av islam. Att låta icke-muslimerna höra Koranen och se muslimerna praktisera islam på bästa sätt. Och det finns folk som accepterat islam på grund av detta. Även i denna tid. Hur de ser muslimerna be. De kanske ser Kaaba på tv. Ser muslimerna be. Det finns liknande berättelser om folk som accepterat islam. För att de har sett islam. Folk som hört Koranen. Har blivit intresserade av islam och sen accepterat islam. Och den här delegationen hade en ledare. En sefir som det kallas för. Som heter Khalid ibn Sa'id ibn al-As. Och när man hämtade mat till den här delegationen så kom det från profeten a.s. Och då var han den som skulle äta först. Och sen fick de andra äta. Och alhamdulillah, de accepterade islam. Igen efter att ha varit i moskén ett tag och ha sett islam, accepterade de islam frivilligt. Och de kom först för att göra en fredspakt. Men subhanallah, när de såg islam i dess verkliga fina skepnad, så accepterade de al-islam. Men när de blev muslimer så försökte de sätta vissa villkor på profeten Muhammad a.s. Till exempel att de skulle få behålla tagiyatuhum al-lat. De skulle få behålla sin staty, lat. Och ni vet den här stora statyn som folk brukade dyrka i jahiliya, al-lat och al-uzza. Ni känner till dem? De två största avgudarna och statyerna som folk dyrkade innan islam. Och till och med Lät, som var yani, dess vad säger man, position var bland deras stam. Det området de bodde. Och de hade till och med byggt som en Kaaba runt den här Lät. Och folk åkte dit och de gjorde kyrk och liknande saker. Så Taqif säger att vi blir muslimer men vi vill behålla Lät. Och profeten al-Islam han sa nej. Det här villkoret kan jag inte gå med på. Och det är också en lärdom att vi kan inte kompromissa när det kommer till ett tawhid. När det kommer till islams kärnbudskap. La ilaha illallah. Ingen annan än Allah har rätt att dyrkas. Där kan vi aldrig kompromissa. Utan den som accepterar islam måste göra det helhjärtat, uppriktigt och endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Det andra villkoret det var att de skulle slippa be. De skulle slippa utföra bönen. Eller att de skulle behöva be mindre. Och även detta villkor nekades. فَلَمْ يُجِبْهُمْ إِلَى ذَلِكَ. Och i vissa hadither så säger profeten a.s. لَا خَيْرَ فِي دِينَ لَا صَلَاتَ فِيهِ. En religion som inte har någon salat finns det inget gott i. Yani, det går inte att vara muslim om du inte ber. Så även detta villkor nekades. Och då så kom de med till villkor, och det var att om ni river den här statyn, ja, ni lägg det inte på oss. Någon annan får göra det. Taib, ja, ni, vårt folk, vår staty kan bli problem. Låt någon annan riva den här statyn. Och det här villkoret accepterade profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Och han skickade Abu Sufyan bin Sakhr bin Harb och Al-Mughira ibn Shu'ba för att riva den här statyn, vilket de också gjorde. Abu Sufyan, jag vet inte om ni minns, det var i det här stora kriget innan han accepterat islam. Och det var inte länge sedan. Abu Sufyan, som ni vet, var en stor fiende till islam. Taib. Och ni kanske minns det här kriget där Abu Sufyan ställer sig och skriker. Han säger, lana al-uzza wa la uzza lakum. Vad säger Abu Sufyan? Vi har al-uzza, ni har ingen uzza. Taib. Och subhanallah, han blir muslim. Och vad gör han för någonting? Han åker och river al-uzza. Kolla hur islam ändrar på människan. Från att blint tro på någonting som dömts som en staty, blir man den som sen river statyn. Då iman går in i hjärtat och man förstår sig på den korrekta aqidan. Islam förändrar människan. Yani som dag och natt. Allahu akbar. Så de i alla fall, mashallah, rev den här statyn. Och det sägs också att när de kommer dit så började kvinnorna i Thaqif, de blev rädda. De tänkte på dåliga omen och om de river statyn, vi kommer drabbas av olycka och liknande saker. Så Al-Mughira, när han ska riva statyn, typ låtsas ramla. Och då börjar de tänka, åh kolla, han vill, våra gudar skyddar sig själva och så vidare. Och så går han upp och skrattar och slår sönder statyn. Och då, kallas. Då förstår de att det här är batil, det här är fel, och accepterar Al-Islam. Och lämnar kyrk bakom sig. Och när den här gruppen, delegationen, sen begav sig tillbaka till Thaqif för att kalla hela folket till islam, och det var ju så att de representerade, och de blev muslimer, så skulle deras folk bli muslimer. Då utsåg profeten alaihissalam Uthman ibn Abil As som deras ledare när det kommer till bönen. Vem skulle leda den här gruppen med nya muslimer i bönen? Det var den här mannen som heter Uthman ibn Abil As radiyallahu anhu, trots att han var yngst i ålder. Då profeten alaihissalam såg hans iver i att lära sig Koranen och att lära sig islams bestämmelse. Och han beordrade dem att utse en muaddin som inte tar betalt för sin adan. Och när man leder bönen, att tänka på de svaga och de äldre i bönen. Här är också en faida, att när man utser en böneledare, en representant, så kollar man på vem som kan mest Koran. Som du har nämnt i hadithen, "Walia ummukum aqra'ukum li kitabillah wa kama qal", att den av er som kan mest Koran är den som ska leda er i bönen. Även om han är yngst, kanske någon är äldre, någon har en ledande position, men kan mindre Koran, då är det den som kan mera Koran som leder i bönen. Men att han också ska ha i åtanke de äldre och de svaga och inte dra ut på bönen, utan yani be så att det inte blir jobbigt för folk. Sen så säger Ibn Kathir fasl, stycke, och där kommer han tala om al-hajj, den hajj som Abu Bakr radiyallahu anhu ledde det här året, år 9 hijri. Taib. Här säger författaren att profeten alaihi salatu wassalam skickade Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu som amir, som ledare över hajj detta år. Och efter Abu Bakr skickade han Ali radiyallahu anhu med surat al-Bara'a, yani surat al-Tawba. Och där skulle Ali radiyallahu anhu utropa i hajj att efter detta år så får ingen mushrik göra hajj. Och ingen får göra tawaf naken runt huset, runt Kaaba. Och att de som inte har ett fredsavtal med profeten alaihissalam, att deras fredsavtal kommer att upphävas om 4 månader. Taib. Så här utser då Rasulullah alaihissalam Abu Bakr för att göra hajj detta år. Och han åkte själv inte. Och det sägs här att visheten är att han ville att Mekka skulle vara helt rent från alla spår av kirk. Sen kommer han att åka och göra hajj. Okej? Så Abu Bakr åker det här året för att rensa upp de sista sakerna. Ni minns att han slog sönder statyerna, tog bort av gudabilderna i Kaaba och så vidare. Men det fanns vissa spår kvar. Och det var att vissa mushrikin fortfarande gjorde hajj. Och ni vet att de gör kirk i sin hajj. Och inte bara det, de hade den här konstiga traditionen av att när de kommer till Mekka så gör kvinnorna och männen ibland hajj nakna. De går runt Kaaba utan kläder. De säger att det här är heligt. Eller också att de vill göra tawaf runt Kaaba på ett halal sätt. Tänk till dem i sin jahiliya. Och tänk att våra kläder är köpta med haram så att vi kan inte ha dem på oss. För att vara säker på att det är halal så gör vi tawaf nakna istället. Män och kvinnor runt Kaaba. Kolla hur shaitan lurade folket. Så här skickade då profeten Ali salam Ali efter Abu Bakr. Och när han hinner ikapp Abu Bakr så frågar Abu Bakr: är det för att du ska ta över ledarrollen eller är du en person som följer mig? Och då säger Ali: är en person som följer dig. Men jag har fått den här uppgiften av att ropa ut dessa nya påbud i Mekka. Och Ali radiallahu anhu ropade ut dessa saker i Mekka. Och han tog också hjälp av andra sahaba som Abu Huraira. Som Mubellid, en person som förmedlar det som han ropar ut. Så passat Abu Huraira så att vi skrek dessa påbud tills vi tappade rösten. Vi ropade ut att ingen mushrik får komma och göra hajj nästa år. Ingen får göra tawaf runt Kaaba naken. Endast en mu'min kommer att gå in i paradiset. Och det här med avtalen, fredspakterna, fredsavtalen. Att den som hade en fredspakt med profeten Ali salam till en bestämd tid, då gäller det till den bestämda tiden. Men den som har en fredspakt som är obegränsad, alltså det finns ingen speciell tidpunkt, då upphör den om 4 månader. Så det här var det korta budskapet som ropades ut under denna hajj. Och så säger Ibn Kathir: وتواترت الوفود هذه السنة وما بعدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Och delegationerna kom grupp efter grupp detta år till Rasulullah alayhi salatu wassalam i underkastelse till al-islam. Och att de då går in i religionen i stora grupper, så som Allah subhanahu wa ta'ala säger: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Och du ser människorna träda in i islam i stora skaror. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Och det här nämnde vi också i förra lektionen då vi talade om erövringen av Mekka, att de arabiska stammarna runt Mekka inväntade yani utslaget, vad som skulle ske. Skulle folket i Mekka vinna Al-Quraysh som dyrkade statyer, eller skulle Muhammad a.s. och sahaba vinna? Och de skulle då följa de som vann, för de ansåg att de hade fått seger från Allah subhanahu wa ta'ala. Så när väl man erövade Mekka så var det en av de största orsakerna till att resten av folk på arabiska halvön accepterade islam och kom då i stora skaror. Och som vi nämnde innan så skickade varje kabila, varje stam och varje stad delegationer, representanter, sufara, som ambassadörer, som representerar hela stammen. Yani de kommer och säger: vi har accepterat islam. Yani bakom honom kanske tusentals personer, men han kommer med en grupp med kanske 5-10 personer. Yani vi har accepterat islam, vi gör bay'a, vi gör en lojalitetsed och liknande, och jag är representanten för mitt folk. Så de kom då i stora skaror till profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Till och med vissa kristna stammar från Najran kom också till profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Och han presenterade islam, förklarade om islam, men de vägrade acceptera. Och de börjar att prata om hur de såg på Jesus och treenigheten och heliga anden och så vidare. Och då uppenbarade Allah Azza wa Jal början på surat Ala Imran, 83 verser, där han krossar deras argument. Subhanallah. Och Allah Azza wa Jal uppenbarade också versen om al-mubahala, att åkalla Allahs förbannelse över lögnare. Så när de argumenterar om kristendomen och de får höra om islam, så säger profeten Muhammad a.s. Tayyib, om ni har rätt, då gör vi al-mubahala. Låt oss åkalla Allahs förbannelse över oss själva, våra familjer, om eller över lugnaren. Men då tog de ett steg tillbaka och sa nej. För de visste att islam var den sanna religionen. Och de vägrade acceptera detta. Och kom istället med förslaget av att vi ingår en fredspakt med dig, vilket han godkände, och de fick bli ahludimma. Yani kristna som lever under muslimernas styre och betala en viss yani jizya som zakat som de då betalar. Och de får behålla sin religion men leva under muslimernas styre. Och sen säger också Ibn Kathir att profeten a.s. skickade Mu'ad ibn Jabal till Yemen tillsammans med Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhuma, och skickade dem då för att göra da'wa till Allah subhanahu wa ta'ala. Och al-Yemen på den tiden var Ahlul Kitab, som han sa i hadithen till Mu'ad, innaka sata'ti qawman min Ahlul Kitab. Du kommer att komma till ett folk av Ahlul Kitab. För ni vet, Yemen ligger väldigt nära al-Habasha, och Habasha var ju en väldigt stark bas för kristendomen på den tiden. Så de var påverkade av den religionen som fanns där. Så han skickade Mu'ad ibn Jabal och Abu Musa till Yemen för att kalla till Allah subhanahu wa ta'ala. Och de får också dessa fina råd. Profeten a.s. säger till Mu'ad att du kommer att komma till ett folk som är Ahlul Kitab. Det första du ska kalla dem till är shahadat wa an la ilaha illallah ila an yuwahhidullah, att särskilja Allah subhanahu wa ta'ala, och att Muhammad är hans profet. Och om de accepterar detta från dig, informerar de då att Allah har föreskrivit 5 böner som de ska be varje dygn. Och om de accepterar detta, berättar du att Allah azza wa jalla har förpliktigat zakat eller sadaqa som ska tas från deras rika och ges till deras fattiga. Till slutet på hadithen som finns i Bukhari. Så han beordrar honom här att kalla dem till ett tawhid. Och han ger också 3 mycket fina råd till dessa sahaba som ska ut och göra da'wa. Och vad säger han för någonting? Han säger till dem, han säger bashiru wa la tunaffiru. Ge glada nyheter och skräm inte iväg folket. Yassiru wa la tu'assiru. Underlätta och gör det inte svårt för folk. Tata'wa'u wa la takhtalifu. Kom överens med varandra och var inte oense. Och det här är jätteviktigt för alla som gör da'wa. Att vi gör ett tabshir. Vi ger folk glada nyheter. Att wallahi, islam kommer att ge dig en total lycka. Räddning från all form av olycka. Allahs oändliga belöning. Ett tabshir. Att islam kommer att ge dig ett lyckligt liv. I detta liv och i nästa liv. Wa la tunaffiru. Och skräm inte iväg folk. Skräm inte iväg folk. Vilket tyvärr vissa som gör da'wa skrämmer iväg folk. Är det inte så? De ger kanske en dålig bild av islam. Det behöver inte bara vara någonting de säger. Det kan väl även vara någonting de gör. Som att de fuskar på jobbet. De är falska. De ljuger. De lurar staten på bidrag. De är kriminella. Och sen säger en muslim. Det ger en dålig bild av islam. Även fast han inte ens pratat om islam. Hänger ni med? Så en muslim ska inte skrämma iväg folk från islam. Och så sa han, underlätta och gör det inte svårt för folk. Inom islams ramar. Underlätta och gör det inte svårt för folk. För alhamdulillah, islam är en enkel religion. Om den bara presenteras på rätt sätt. Och sen kom överens och splittras inte. Yani, om 2 personer kommer för att göra da'wa. Och de 2 bråkar med varandra. Tror ni de kommer bli muslimer? De kommer se vad här för religion. Kan inte ens 1 av 2 personer. Yani, ska den ena oss? Nej. Utan jätteviktigt att muslimerna är överens. Allah musta'an. Och sen säger Ibn Kathir, och han skickade sen också brev till konungarna i de olika aktar, i de olika delarna av världen, och kallade folket till al-islam, och da'wa spreds. Det här kommer att komma senare i nästa kapitel, i andra delen av boken. De delegationer eller de sahaba som profeten a.s. skickade för att kalla konungar till islam. Den persiska konungen, den kristna konungen och liknande. Det kommer att komma senare i boken. Och han skriver att da'wa sen spred sig. Wa 'alat al-kalima, och Allahs ord upphöjdes. Wa ja'a al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Och sanningen kom och falskheten försvann, och sannoliken så är falskheten dömd till att förgå. Eller falskheten eller batil är dömd till att försvinna. Ja, den har ingen plats att stanna kvar. Och sen säger Ibn Kathir fasl, stycke som handlar om profetens hajj alayhi salatu wassalam året efter. Och där säger Ibn Kathir, i detta stycke kommer vi kortfattat att nämna profetens avskedshajj alayhi salatu wassalam. Hur han gjorde den, och detta kommer vi nämna med Allahs hjälp, med hans minna och Allahs tawfiq och vägledning. Och vi säger wa billahi tawfiq, med Allahs hjälp. Då kommer han kortfattat beskriva denna hajj. En fråga: hur många hajj gjorde profeten alayhi salatu wassalam efter det att han utvandrat till Medina? Hur många? En. Taib. En enda hajj. Och därför kallas den för hajjat al-wada', hans avskedshajj. För det fanns ingen hajj efter den. Och det här var också någonting stort. För som vi vet så var ju, eller är, al-hajj islams 50 pelare. Som nu ska utföras av profeten Muhammad alayhi salatu wassalam för första gången. Och därför ville så många som möjligt följa med och se och ta del av denna hajj tillsammans med profeten alayhi salatu wassalam. Och här säger al-muallif, författaren säger att profeten alayhi salatu wassalam bad al-dhuhr yawm al-khamis lisitt baqina min dhil-qa'ida, när det var 6 dagar kvar från månaden dhil-qa'ida, yani månaden innan hajj, månaden dhil-hijjah. Det 10:e året i Al-Medina. Så den här dagen begav sig profeten ut alaihissalam till hajj. Okej? Det är 6 dagar kvar från denna månad. Och de säger här att han begav sig ut tillsammans med de muslimerna som var med honom från Medina. Och araberna runt omkring. De var otroligt många. Han kommer nämna sen att vissa ulema säger 40 000. 40 000 personer gjorde hajj, och vissa ulema säger till och med 100 000 var där och gjorde hajj. Wallahu alam. Och då lämnar han Al-Medina och han kommer till Dhil Hulayfa, som ligger några kilometer utanför Medina på vägen mot Mekka. Och det är där man gör ihram. För de av er som har gjort umra från Medina till Mekka, så är det i Dhil Hulayfa man sätter på sig ihramkläderna. Så han kommer till Dhil Hulayfa och ber där 2 raka, och han sover över där. Och där ber han också innan salat al-asr, raka'atain. Han förkortar asrbönen 2 raka. Det är också en faida. Dhil Hulayfa ligger typ, om jag inte har fel, typ 10 km utanför Medina. 10 km utanför Medina. Och det bevisar att när man är musafir, när man är resande, så fort man har lämnat staden bakom sig så kan man förkorta bönen. Han väntade inte på att resa 83 km. Utan så fort du lämnat din stad bakom dig så kan du förkorta bönen. För han var på resande fot. Inte att han ska åka till Dhil Hulayfa 10 km och sen åka tillbaka till Medina. Utan han skulle till Mekka. Och samma sak ni här i Uppsala. Om ni ska resa, ni ska åka till Arlanda och flyga, så fort ni lämnar Uppsala bakom er, ni kommer till Knivsta, när ni har lämnat bebyggelsen, så kan ni slå ihop och förkorta bönen. För då är ni resande. Okej? Och han bad 2 raka i Dhil Hulayfa. Och dessa 2 raka är inte som vissa tror, att det är raka'atay al-ihram. Att man ska be 2 raka för att man satt på sig ihram. Utan det har nämnts i en hadith att han fick en uppenbarelse att be i den här dalen, Dhil Hulayfa-dalen, för att den är en välsignad dal. Och det var därför han gjorde 2 raka i den här dalen. Och sen så säger här författaren att när han var där så kommer en ängel till honom med uppenbarelsen från Allah Azza wa Jal att denna hajj ska göras tillsammans med umra. Yani Allah subhanahu wa ta'ala beordrade honom att göra hajj tillsammans med umra, det som kallas för al-iqran, att man då gör hajj, al-iqran, och det finns tre sorters hajj. Hajj al-tamattu' wal-ifrad wal-iqran. Och den som Allah Azza wa Jalla uppenbarade för honom att göra, det var hajj al-iqran, där man har med sig själva offerdjuret. Man kommer till Mekka och gör umra och sen väntar man och så gör man hajj. Okej? Okay? Så han gjorde då nia för att göra denna umra. Och Ibn Kathir nämner också här att han innan han då gjorde ihram hade med sig sina fruar och att han gick runt. Han var med allihopa under den här kvällen och sen gjorde han ghusl och bad sina två raka, och han gjorde då avsikt med hajj och umra. Han gjorde avsikt med hajj och umra. Och så säger han också Allahumma la Allahumma hadhihi al-hajja wal-umra la riya'a fiha wa la sum'a. Ja Allah, den här hajj och den här umra gör jag för dig uppriktigt, utan att vara en ögontjänare eller en person som vill göra sig hörd. Och det här är jätteviktigt för de som åker på umra och de som åker på hajj, att man har total uppriktighet. Yani, vi åker inte till Mekka för att visa upp oss. Vi åker inte för att få i vårt pass att vi är hajj. Vi ska komma hem och folk ska säga till dig hajj. Eller åker dit, som tyvärr många gör idag, och tar massa bilder. Att han står, och till och med han gör till sig. Han ställer sig sådär i Arafa och säger till sin kompis, ta kort på mig, ta kort på mig. Och så lägger han på Facebook, och sen när han har tagit kort, han tar det händerna. Är det här ikhlas? Gör han dua för Allah? Nej. Sånt här ska man akta sig för. Utan hajj ska vara uppriktigt för Allah subhanahu wa ta'ala. Och samma sak umra. Och samma sak allting i al-islam. Det är religionen av uppriktighet. Nej. Och sen talar Ibn Kathir om vilken slags hajj han gjorde. Och att det var den här iqran som han gjorde enligt majoriteten av al-ulama. Och sen säger han att profeten alaihissalam då begav sig med människorna mot Mekka. Han hade folk bakom sig, framför sig, på höger sida och vänster sida. Ett sådant stort antal att de inte ens gick att räkna. Och de kom alla för att ta efter honom i hajj. Liyatamma bihi. Yani de vill se hur han gör hajj och ta efter honom. Och det är också viktigt. Hur ska vi göra hajj? Vi ska göra hajj så som profeten Muhammad alaihissalam har lärt oss. Så som han sa i hadithen. Att ni ska ta era hajjriter från mig. Och det är khudu anni manasikakum. Ni ska ta era hajjriter från mig. Och så säger här Ibn Kathir, och när han kommer till Mekka så gör han tawaf al-qudum. Yani välkomst tawaf. Han går runt Kaaba sju varv. Och går sju varv mellan Safa och Marwa. De här två bergen. Och han beordrade de som inte hade tagit med sig offerdjur att ändra sin hajj till en umra. Och att sen efter sin umra då att de är halal tills de ska påbörja sin hajj. Och det här är det som kallas för tamattu'. Och det har nämnts i vissa hadither att han säger att umra har gått in till hajj fram till domedagen. Och därför Allah har den korrekta åsikten att den bästa formen av hajj är tamattu'. Och tamattu' är att du kommer ner till Mekka och du gör umra. Och sen efter umra kan du ta av dig dina hajjkläder och sätta på dig vanliga kläder. Och sen den åttonde av Dhul-Hijja så sätter du på dig hajjkläderna igen och går till Mina och där dagen efter då påbörjar din hajj. Till skillnad från den andra hajj där om du kommer till Mekka måste du ha kvar dina hajjkläder tills din hajj är färdig. Det kan vara problematiskt om man kommer en vecka innan eller någonting sånt. Men här då, att umra och hajj slogs ihop. Okej? Okay? Och det kallas för tamattu. Ja. Och sen så säger han då senare här i detta kapitel. Och sen så begav sig profeten alaihi wasallam ut till Mina. Och där sov han. Och det var natten till fredagen den 10:e Dhul-Hijja. Och sedan på morgonen gick han till Arafa och gav där khutba under ett träd. En enorm mäktig khutba som otroligt många sahaba närvarade på, cirka 40 000 radiyallahu anhum ajma'in. Och där slog han ihop dhuhr och asr och sen stod han kvar i Arafa. Och det här är kortfattat för de av er som inte varit i hajj. Så ska man bege sig till en plats som heter Mina, precis vid utkanten av Mekka. Det där ni har säkert sett på bilden, alla vita tälten finns. Ni vet den platsen, eller? Den här tältstaden kan man säga, det kallas för Mina. Det är där man kastar sten också på shaitan. 8:e beger man sig till Mina. Man sover där. Dagen efter på morgonen så åker man, eller man går till Arafa, som ligger yani en bit därifrån. Men man kan gå, det tar någon timme att gå, eller man kan rida dit. Och vid Arafa så är det sunna att imamen håller en khutba. Och fram tills idag så finns det en årlig khutba i Arafa. Och det är inte en fredagskhutba, utan det är en khutba. Okej? Okay? Och sen slår man ihop dhuhr och asr. Förkortar bönen två raka. Och sen när man då bett dhuhr och asr vid ett tiden så ska man stå och göra dua till maghrib. Okej? Okay? Och det här är den viktigaste delen av hajj. Så som profeten a.s. sa, al-hajj och Arafa. Yani, hajj är att stå i Arafa. Du står där vid dessa berg och du gör dua fram till Maghrib. Okej? Okay? Och det var det som profeten a.s. gjorde. Och sen säger han att han sov sedan på natten i Muzdalifa, som ligger mellan Mina och Arafa. Han sov på natten i Muzdalifa och där slog han ihop Maghrib och Isha-bönen. Och sedan på morgonen bad han Fajr i dess första tid. Och sedan innan soluppgången begav han sig till Mina, kastade dessa stenar, slaktade djuret, rakade håret. Och sen begav han sig till Mekka och gjorde tawaf runt huset, den obligatoriska tawaf. Och sedan yani blev han halal, yani man kan då byta sina kläder. Då har man då, man kan säga, fullbordat sin hajj. Och sen de här 3 dagarna också man stannar kvar. Och han gav också många khutba under Nahar, yani själva id-dagen, den största dagen i hajj. Och där gav han också många råd, han uppmanade, förmanade och varnade. Det är också en annan fajda, att profeten a.s. gav många fina khutab, han gav många påminnelser under hajj. Och vissa ulema har samlat dessa khutab i en bok, som Sheikh Abdurrazak al-Badr. Väldigt, väldigt nyttiga påminnelser. Tänk er här att det är hans avskedsskhutba. Och då lämnar han de viktigaste råden till umman. Okej? Okay? Och vi har också en föreläsning på hemsidan där vi har gått igenom kortfattat de här viktiga råden. Och ni känner säkert till hadithen där han står i Arafa och han säger alla inna dima'akum. Är inte ert blod, ert liv, era pengar, era heder heliga? De är förbjudna. Lika heliga som denna stad, denna månad, denna dag. Den kända khutban. Där han också påbjuder männen att ta väl hand om kvinnorna. Alla istawsu bin nisa'i khaira. Ta väl hand om kvinnorna. Och så vidare. Många, många fina och viktiga råd till muslimerna under dessa predikningar. Och sen säger Ibn Kathir, och ashhadahum ala anfusihim. Annahu ballagha ar-risala. Och sedan när han talat inför folket så säger han till folket, ska ni inte vittna att jag har förmedlat budskapet? Jag har förmedlat al-islam. Wa adda al-amana. Att han har lämnat, han har gjort sin skyldighet som profet. Wa nasaha al-umma. Och han har gett allt för denna umma. Sallallahu alayhi wa sallam tasliman kathiran da'iman ila yawm ad-din. Naam. Och sedan så vänder han sig då tillbaka till El-Medina och Allah Azza wa Jal fullbordade hans religion. Naam, han stod då i hajj och när han predikat så säger han till folket, har jag inte förmedlat? Och då säger folket, jo du har förmedlat. tre gånger och då pekar han upp mot himlen och säger Allahumma shahad och Allah vittnar att jag har förmedlat budskapet. Det är också ett bevis på att Allah är över skapelsen. Allah är inte överallt. Han säger Allah vittnar att jag har förmedlat budskapet. Taib. Och sedan begav han sig då tillbaka till Medina. وَقَدْ أَكْمَلَ اللَّهُ لَهُ الدِّينَ och Allah hade då fullbordat hans religion. För Allah uppenbarade under denna hajj الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ idag har jag fullbordat er religion för er. Subhanallah. En annan fejda här. Vi nämnde att han lämnade Medina när det var 6 dagar kvar för månaden. Och han kommer fram den 4:e. Yani det tog 10 dagar. 10 dagar tog det på den tiden att resa från Mekka till Medina. Mashallah. Hur lång tid tar det då att resa från Mekka till Medina? 4 timmar om du kör snabbt. Ja. 5 timmar om du kör normalt. Subhanallah. Med bil. Tänk er vilken skillnad. 10 dygn på en kamel eller åsna genom öknen. 40 grader, 50 grader, damm. Din mat blir varm, din mat förstörs. Och natten är kanske kalla och så vidare. Subhanallah. Idag, mashallah, 5 timmar, du sitter i en bil, air condition, du har kallt vatten. Du kommer fram, du har inte ens svettats en droppe kanske. Är det inte så? Så alhamdulillah, Allah har gett oss dessa saker. Allah har underlättat för oss. Kolla hur de krigade och de kämpade förr i tiden. Subhanallah, vilka riktiga hjältar alltså, de offrade för den här religionen. Och sen ska vi ta bara det sista kapitlet lite kort här. Kapitlet om profetens död, alaihi salatu wassalam. Och det är den största musiba, den största katastrofen och motgången som drabbat mänskligheten. Att Allah subhanahu wa ta'ala tog profetens liv, alaihi salatu wassalam. Och då säger författaren att när profeten a.s. kommer tillbaka till Medina så var han där resten av Dhul-Hijja och Muharram och Safar, eller 3 månader. Och sedan så började hans sjukdom när han var hemma hos Maimuna på en tisdag. Och hans smärta kommer från huvudet. Och här säger ulema att yani sjukdomen hade redan börjat för flera år sedan. När han erövrade Khaybar utanför Medina så blev han bjuden på mat av en av islams fiender och hon hade förgiftat köttet, just de delarna som profeten Al-Azim tyckte om att äta. Så han stoppar köttet i munnen och han får en uppenbarelse att köttet är förgiftat. Han spottar ut köttet, men qadar Allah, han fick ändå gift i sig. Så giftet var i kroppen i typ 3 år. Men nu började giftet att verka på riktigt. Subhanallah. Och sjukdomen började då med en ganska grov huvudvärk hos profeten alaihi salatu wassalam. Faja'ala ma'a hadha yaduru 'ala nisa'ihi hatta shaqqa 'alayhi fasta'dhanahunna an yumarrada fi bayti 'Aisha radiyallahu anha. Men trots detta så gick han ändå runt till sina fruar. Och det är också en lärdom. Profeten Ali sallallahu alaihi wasallam, han är här jättesjuk, den här sjukdomen. Yani till och med ibland sahaba fick bära honom. Yani mellan 2 män. Men ändå så säger han, ta mig till min andra fru. Ni vet, han hade här 9 fruar. Och det är från rättvisa i islam att den som har flera fruar ska dela tiden rättvist. Yani en natt hos varje fru. Det kriterier, förutsättning, den här rättvisan. Här han sa inte, jag är sjuk, jag orkar inte flytta mig. Han sa nej, bär mig till nästa hus. Och sen bär mig till nästa hus. Gärna varje dag. Alla skulle ändå ha sin rätt trots hans sjukdom, alaihi salam. Men till slut så bad han om tillåtelse att få vara i Aishas hus. Och i andra hadither att han indikerade på detta. Han säger, vart är jag imorgon? Var ska jag vara imorgon någonstans? Men de visste, yani att de förstod att han ville få ut, du ska vara hos Aisha. För att det var, som ni alla känner till, hans mest älskade fru, radiyallahu anha. Men han var ändå rättvis. Men han önskade att vara hos henne och att dö hos henne, radiyallahu anha. Så han fick vara hos henne, radiyallahu anha. Och där var han i 12 dagar. Och det sägs 14 dagar. Medans Siddiq Abu Bakr radiyallahu anhu var den som ledde folket i bönen på profetens beordring alaihi salatu wassalam. Och profeten Ali Islam hade sagt att Abu Bakr inte skulle ansluta sig till Jaish Osama, armén som Osama bin Zaid skulle leda mot romarna. Taib, han hade förberett en armé med Osama bin Zaid som skulle ge sig ut och kriga mot romarna. Och också, här finns också många fawaid, många lärdomar. Och det är att när profeten Ali Islam var sjuk så utsåg han en ersättare för att leda folket i bönen, och det var Abu Bakr radiyallahu anhu. Och när man gjorde det så kommer då folk, eller Aisha radiyallahu anha säger att han är en person som är asif, en person som gråter jättemycket. Varenda gång han står för att be så gråter han, är väldigt känslig. Och folk hör sen inte vad han läser för någonting. Låt någon annan leda bönen. Men profeten Aisam insisterade på att Abu Bakr radiyallahu anhu skulle vara den som leder folk i bönen. Hur många gånger de är repeterade, han sa att det är Abu Bakr som ska leda folket i bönen. Och han säger också ulema att det här är en indikation på att Abu Bakr var den som skulle ta över efter honom. Och det är också det som sahaba förstod. När de sedan skulle välja efterträdare och khalifa, så kollade de på olika yani potentiella yani khulafa och ersättare. Och de säger då till slut, om profeten alaihissalam var nöjd med att Abu Bakr skulle leda oss i vår religion, salat, det viktigaste för religionen. Om han var nöjd med att Abu Bakr skulle leda oss i vår salat, ska vi då inte vara nöjda med att han leder oss i vår dunya? Yani, han leder oss i vår din med profetens beordring alaihissalam. Ska det då inte vara ett bevis på att han är passande att leda oss i vår dunya? Självklart. Och sen valde de honom att bli khalifa efter profetens död alaihissalam. Och profeten alaihissalam hade ju då också förberett en armé, Osama bin Zaid, som skulle leda den här armén till att strida mot romarna. Och det sägs också här att Osama bin Zaid, han var bara 16 år om jag inte har fel. Och han skulle leda, mashallah, den armén med många sahaba som var äldre än honom. Men när profeten blev sjuk alaihissalam så avvaktade armén. Den stannade och väntade till han skulle bli frisk, och sen skulle de då resa iväg. Och sen så säger författaren att när profeten alaihissalam blev sjukare så gick han också ut en dag och bad tillsammans med Abu Bakr radiyallahu anhu sittandes, och han verkligen ville be flera gånger, han kunde inte, men den här gången hällde vatten på honom så att han bars ut och bad sittandes bakom Abu Bakr radiyallahu anhu. Och författaren nämner här väldigt kortfattat, men profeten alaihissalam låg ju då väldigt sjuk, hade väldigt väldigt hög feber och hade som en skål med vatten som han doppade som tyg eller handduk i, eller handen, och la kallvatten på ansiktet, och otrolig feber hade han. Och så säger han la ilaha illallah inna lil mauti lasakarat. La ilaha illallah, döden för med sig ett rus. Det är svårt, det är tungt. Allah musta'an. Och Fatima radiyallahu anha kommer in och säger wa karaba aba. Yani, hur mycket lider inte min far? Och då så säger profeten alayhi salatu wassalam, din far kommer inte lida efter idag. Alayhi salatu wassalam. Och han hade också innan detta gett indikationer på att hans tid var kommen. Yani, de som förstod, förstod. Till exempel i Hajj så sa han, det kanske är så att jag inte gör Hajj efter detta år. Yani, det här kanske är min sista Hajj. Tack så mycket. Vilket också var en indikation på att tiden var nära. En annan indikation var på att Jibril kom det här året i Ramadan och läste ut Koranen med honom två gånger. Han brukade bara komma en gång och läsa ut Koranen. En annan sak var också att han hade sagt till, han höll en khutba i moskén de här sista veckorna, och han säger i khutban att Allah lät en tjänare välja mellan dunya och det som finns hos honom. Och tjänaren valde det som finns hos Allah. Och då började Abu Bakr att gråta. Och folk förstod inte varför. Han talade här om en tredje person. Men han talade egentligen om sig själv. Och det var det som Abu Bakr radiyallahu anhu förstod. Och samma sak, han sa till Fatima radiyallahu anha, viskade till henne att han skulle dö. Och hon började gråta. Och det här var innan. Och sen så viskade han till henne och hon började skratta. Och då så senare efter hans bortgång så sa han, eller hon sa, att han viskade till mig att han skulle dö. Vilket fick mig att gråta. Och sen viskade han till mig att jag var den första från hans hushåll som skulle ansluta sig till honom. Jag skulle dö efter honom. Och subhanallah, hon dog 6 månader efter profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Så när han dog alaihi salatu wassalam så var han i Aishas hus. Och han låg lutad mot hennes bröstkorg. Han hade också miswak, borstade tänderna. Och han säger dessa ord. مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Yani, låt mig vara i sällskapet av dem som Allah har visat sin nåd över. Och också Allahumma fi rafiqi al-a'la. Och Allah det högsta sällskapet. Och så säger Ibn Kathir att han sen dog denna måndag morgon i Rabi al-Awwal. Yom al-Ithnain, den Rabi al-Awwal. Allah al-Musta'an. Och det sägs att det var den 12:e. Och det finns lite olika åsikter, wallahu alam. Men i alla fall, han dog då på förmiddagen den här dagen. Ja. Och så säger Ibn Kathir sen här att hans ålder när han dog det var 50, eller det var 63 år alayhi salatu wassalam, 63 sana ala sahih. Och det var också den åldern som Abu Bakr och Umar och Ali och Aisha radiyallahu anhum också dog i. De dog också när de var 63 år gamla, så som Abu Zakaria al-Nawawi nämner, wallahu alam. Och fi ba'diha nadar. Och sen så säger här Ibn Kathir att sorgen blev enorm då profeten dog alaihi salatu wassalam, och muslimerna blev jätteledsna. Det blev förvirring mellan muslimerna. Så pass att Umar radiyallahu anhu blev jättearg. Och han säger att profeten alaihi salam inte har dött, utan han kommer att komma tillbaka så som Musa kom tillbaka till sitt folk. Och till och med hotade folk att den av er som säger att Muhammed är död, han ska få se. Tills Abu Bakr radiyallahu anhu siddiq kommer till profeten alaihi salatu wassalam, går in till honom, ser att han är död, pussar honom på pannan. Och sen går han ut och han håller det här starka talet som då får folk att förstå vad som har hänt. Och han läser Allah subhanahu wa ta'alas uttalande. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ قَلَتْ مِنْ قَبْلِ. Att Muhammed är inget annat än ett sändebud och det har kommit sändebud före honom. أَفَإِمْ مَاتَ أُقُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. Om han dör eller dödas ska ni då vända er om. Ja, ni lämnar religionen. Och den som lämnar religionen kommer inte skada Allah det minsta. Och Allah kommer att belöna de tacksamma istället. Och sen säger han också amma ba'd. För att fortsätta. Den av er som dyrkar Muhammed ska veta att Muhammed är död. Och den av er som dyrkar Allah ska veta att Allah är den evigt levande som aldrig dör. Och då han läste den här versen. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabl. Att Muhammed kommer dö. Så säger sahaba att det var som att vi hörde versen för första gången. Och när Umar hörde den så kom han till sitt förstånd. Och till och med de säger att han föll ner på marken. Innan han förstod då att profeten alaihi salam hade dött. Och sen så nämner författaren kortfattat här om hur muslimerna sedan bad över profeten alaihi salatu wassalam. De bad i grupper eller enskilt, janaza över honom alaihi salatu wassalam. Och att han sedan begravdes Yom Thulatha, det sägs natten till Al-Arbi'a, yani Al-Thulatha, yani tisdag eller onsdag natt, wallahu alam. Och han dog på den platsen där han begravdes på den platsen där han dog alayhi salatu wassalam, hemma hos Aisha. För det har nämnts i en sahih hadith att profeten Muhammad alayhi salatu wassalam har sagt att profeterna ska begravas där de dör. Och så säger författaren att det här är det sista från den första delen av denna bok i profetens biografi alayhi afdalu salatu wassalam. Och inshallah boken fortsätter, och inshallah vi fortsätter också nästa vecka. Och wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.